Då är vi här igen med podden Schools Out. Och idag är ju faktiskt skolan slut. Den är ju stängd idag för att det är en vadå?
Det är en sån här klämdag idag.
Ja, och då är inga elever på plats. Så nu är ju
inga elever och inga lärare.
Nu är det fritt fram. Och idag ska vi ju snacka med några som verkligen träffar elever.
Varje dag.
Ja. Vi har med oss, ni kan ju få introducera er själva. Ni är ungdomsutvecklare och vi går ju igenom olika yrken här.
Men jag tror inte det finns ungdomsutvecklare i så många kommuner. Jag tror det är ganska unikt.
Vi börjar med en introduktion. Vi har med oss Örjan. Du kan ju få presentera dig själv lite grann.
Ja, jag heter Örjan Struksjö och är ungdomsutvecklare. För att svara på din fråga bara snabbt så finns det i vissa kommuner. Men det är inte supervanligt. Ja. Ungdomsutvecklare alltså.
Och så har vi med oss Magnus.
Ja, Magnus Redig, också ungdomsutvecklare. Varit det i 7 år snart. Ja. Eller precis, ganska exakt 7 år.
Hur länge har det funnits ungdomsutvecklare här i kommunen?
Sen 05.
Så det är ändå ganska länge. Mer än 7 år.
Men om vi börjar med frågan så här, vad är en ungdomsutvecklare? Vad gör en ungdomsutvecklare? Finns det andra namn på samma sak? Alltså, jag tänker lite sånt. Vad tänker ni om det?
Vi har ett väldigt brett arbete i skolan. Men man kan väl likställa det något med socialpedagog. Kan man väl göra till viss del.
Och ungdomscoach tror jag kan vara ganska likt också.
Ungdomscoach.
Ja. Det är andra namn på våran roll. För det är ju det vi är. Vi jobbar med ungdomar, coachar dem vidare i livet. Egentligen i alla livets frågor. Allt ifrån vad jag vill i nuet, vad jag vill med min utbildning, vad jag vill framöver, och så vidare. Så det är så mycket som ungdomar har som frågor. Det är inte bara skolan eller hälsa utan också mål, drömmar.
Riktar ni er till alla ungdomar eller är det en speciell målgrupp av ungdomar? Eller speciellt?
Vi riktar oss mot alla ungdomar för vi jobbar ju förebyggande men även främjande och åtgärdande. Men sen handlar det ju mycket om att vi hamnar ofta med de som tenderar att hamna utanförskap av olika anledningar. De så kallade riskzonsungdomarna. Det blir ofta att vi jobbar med dem. Det handlar ju om att bygga bärande relationer för att kunna motivera till en god framtid egentligen och rätt beslut.
Är det ni själva som tar kontakt med de ungdomarna eller får ni liksom uppdrag från andra vuxna i skolan och skapa relationer med just riskgruppsungdomar? Eller hur kommer det sig att ni jobbar mer med dem än med andra?
Ja, men vi har ju ett uppdrag att jobba förebyggande just kring droger och alkohol och alltså mobbing och sånt där. Och då blir det ju ofta att skolorna lyfter en oro kring vissa ungdomar som tenderar att hamna i riskzon. Och då kan man jobba på och finnas där för dem och bygga relationer med dem. Eller så vänder de sig till oss och det finns ju liksom mycket som är underliggande i att man vet att här har du en stödfunktion som jobbar kring de här olika områdena.
Just det. Hur får ni uppdrag? Hur kommer ungdomar till er?
Dels är det ju genom insatser genom elevhälsan. Om man har en situation som en ungdom har varit med i eller omkring eller mår dåligt eller behöver ha något stöd av på något sätt. Då kan vi vara där som en del. Så på så sätt kan vi få ett uppdrag. Vår chef talar om att nu behöver vi ha en extra insats här eller elevhälsan genom de olika rektorerna. Men också det är vårt uppsökande arbete i det hela som är väldigt viktigt när vi är ute på skolorna, både på högstadieskolorna och gymnasiet. Så att vi följer ju dem också över tid och på det sättet bygger vi också relationer som vi kan hjälpa dem med i situationer som de försätts i. Så att det kan ju vara allt ifrån att vi får ett uppdrag men också det att vi själva har skapat och byggt en relation för att vi har träffat dem. I skolan, i skolmiljön eller till och med ute på deras fritid.
Ja, just det. För att ni är, visst är det väl så, eller har varit från och till, att ni också är ute på kvällar och helger och sånt?
Mm.
Eller hur ligger det till med det?
Vi hade i vårat tidigare uppdrag, när vi började jobba som ungdomsutvecklare, då hade vi uppsökande fältarbete.
Just det.
Det hade vi. Mm. Sen var det förändringar i strukturen i kommunen, där vi, våra tjänster var delade mellan socialtjänsten, kulturfritid och barn- och utbildningsförvaltningen. Men i ett läge där så tog barn- och utbildningsförvaltningen över våra roller, och då blev vi mer bara en insats i skola, för att SOS själva ville bygga upp sin egen fältverksamhet.
Just det.
Som sen då vi har utvecklat tillsammans med fältarna och bildat en samverkansgrupp där vi kan jobba tillsammans ändå.
Men man kan, det kan vara så. Det beror lite på organisation helt enkelt.
Ja.
Hur arbetet ser ut. Eller hur upplägget ser ut.
Yeah.
Ja. Vi har gått igenom lite olika yrken. Och vi brukar alltid fråga för de som lyssnar och tycker det här. För det finns ju den gruppen också som tycker att det här är spännande. Och kanske är sugen på olika yrken som vi snackar om. Hur blir man ungdomsutvecklare eller liknande yrken då?
Det finns många vägar att gå. Genom att vara, om man tittar på högskolenivå, så socionom naturligtvis. Det kan ju vara en bra grund. Vi kan ha socialpedagog, både på högskolan men också på folkhögskola.
Ja, just det.
Men man kan också ta andra vägar genom att man faktiskt, vi är ju lite äldre i Örjan, så vi har jobbat med ungdomar och ungdomsgrupper i alla år. Jag har genom teatern mycket i Örjan, genom musiken och så. Och våran erfarenhet av att jobba med ungdomar har ju gett oss möjligheten att få jobba som ungdomsutvecklare. Så det är lite grann, det bygger en hel del på vad man är för en person när man jobbar som ungdomsutvecklare. Man behöver vara ett lite speciellt skrot och kon på något sätt.
Men jag tänker, när ni börjar jobba som ungdomsutvecklare, hade ni andra förväntningar, eller vad hade ni för förväntningar då? Stämde de överens med hur jobbet blev sen i verkligheten?
Jag kom ju in först av alla oss som är nu, och det var en period där det var ett par som hade blivit sjukskrivna eller tjänstledighet och sådär. Så att då var det väl lite annorlunda än vad jag tänkte mig, men det var ju väldigt formbart ändå sen, så att det är ju på något sätt nu precis som man hade förväntat sig. Det handlar ju om att bygga relationer, att man blir sysselsatt och att man att ungdomarna och omgivningen tar den möjligheten att sträcka ut en hand. Och för vi pratar ofta om uppdrag, men det är inte så där jättemycket. Det handlar om uppdrag i vårat fall. Visst, vi kan vara med kring skolplaneringsmöten och utifrån en situation för att vi har en relation med en ungdomsvård. Men det kan också vara att någon bara säger, jag är lite orolig för Kalle. Och så lägger vi liksom ett arbete på att bygga relation och finnas där och stötta och så. Så det är ganska inofficiellt i många fall också.
Just det.
Men sen också tycker jag det är viktigt som en del i det här, att vi har kunnat vara med och påverka våra roller ganska mycket under de här åren. Det finns en flexibilitet tycker jag, där vi har fått, beroende på vad som har hänt. Det har hänt saker i strukturer, i organisationer och så vidare. Så vi har fått vara ganska flexibla i våra roller. Och det har vi, tycker jag i alla fall, har kunnat få vara med och påverka till hur vill vi ha det, hur vill vi jobba, hur ser vi på vad vi kan göra mest för våra ungdomar.
Har det förändrats över tid, tänker jag? Alltså ungdomarnas egna behov liksom, i skolan? Eller ja, i livet i stort kanske. Men kan ni se att det har ändrat sig under de här åren som ni har jobbat? Förstår ni vad jag menar?
Ja, en kort svar.
På vilket sätt?
Ja, men jag tycker att det har ändrats. Jag tror att hela den här perioden som vi har haft nu bakom oss med coronan och allt det här har påverkat, tror jag, en hel del våra ungdomar. Men jag tycker också att jag tycker det blir tuffare och tuffare i ungdomarnas i ungdomarnas liv generellt. Sociala krav, fysiska krav, krav på att lyckas. Och det finns så många delar i deras liv och vardag som de måste lyckas med. Mm. Att det blir nog tufft. Så där tycker jag mycket resonemang kring ungdomar går i nuet.
Mm. Och verkligen mycket förändringar kring det här med sociala medier och så ju.
Mm. Just det. Att de...
Det har ju hänt mycket där de här 8 åren som jag har varit här, snart 8 åren. Mm. Ja, men just med alla, det finns så mycket mer med Snap och TikTok och allt vad det är. Så det gör ju det här precis som Magnus beskriver. Att, ja, men, att räcka till, att hinna med, att duga, att vara påkopplad hela tiden. Det är liksom mycket sånt som gör något med oss människor, tror jag.
Hur kom det sig att ni blev ungdomsutvecklare, sa vi det?
Jag hade ju jobbat inom förskolans värld i 20 år, men jobbat ideellt med ungdomar, med musiken. Och jag var involverad i Mingla i Mark i många år och bokade banden dit genom mitt ideella arbete med rockklubb och sådär.
Mm.
Så min dröm var ju att få jobba med ungdomar. Jag utbildade mig klart till förskollärare. Jag gick 70 poäng för jag kände att jag vill jobba med ungdomar. Så att, och då gav vi det liksom att man har ett kontaktnät. Jag tror det var en mycket stor del i att jag fick jobb, ett kontaktnät. Att man kan ses som en förebild och att man som sagt har en erfarenhet och en del av pedagogiken i sig och sådär. Så, men ja, nej, det är ett drömjobb.
Mm. Ja, verkligen. Mm. Jag har också jobbat i skolan i många år. Varit gymnasielärare här på estetprogrammet i teater. Och det var på något sätt att det är fantastiskt den här miljön. Att man, alltså, att man kan finnas här på en plats och hjälpa och lotsa och guida elever vidare med teatern som ett medel. Men så gjorde de också en omorganisation här. Och så hade jag ett par år där jag inte riktigt visste vilken väg, och så dök det här upp och kände att ja, men det här är rätt.
Mm.
För då kan jag fortsätta vara med och påverka på ett positivt vis ungdomarnas möjligheter i nuet, men också deras framtid.
Mm.
Så det är ju... Och så hade Örjan börjat jobba och vi spelade ihop då. Och då kände jag bara, ja!
Ja, det är klart.
Så det hade ju varit, just att han lyfte det så som ett sånt fantastiskt...
Guldläge.
Ja, men ett guldjobb.
Ja, det är så.
Verkligen. Så då när det fanns möjlighet att söka så sökte jag.
Mm.
Så det blev kanon.
Vi har redan kommit in på massa kring det som man kan sammanfatta med ordet elevhälsa, vilket ju var bakgrunden till att vi startade den här podden. Ja, och, men om vi bara säger så här, vad tänker ni när ni tänker på begreppet elevhälsa, eller hör det?
Ja, men hela människan, alltså välmående och beslut, konsekvenstänk. Vi jobbar ju jättemycket med motiverande samtal, att motivera och inspirera, för i sista änden så handlar det ju om att liksom, det är ju en bra framtid som är målet.
Mm.
Och då är ju måendet i det jätteviktigt, och att få finnas där kring det är ju en ynnest, att hålla ut och hålla i och hålla om hela vägen. Och det är också någonting som är stort för oss, att vi finns från 7:an till gymnasiet, till och med gymnasiet, så vi finns med i övergångarna.
Mm.
Och har ansvarsskolor då, så vi känner ju ungdomarna när de kommer upp till gymnasiet från högstadieperioden.
Mm. Ja, jag tänker, ni är ju de som träffar eleverna. Jag menar, elevhälsa måste vara centralt ändå, att ni träffar mycket elever som... Jag vet inte om ni nämnde det innan, är det mest elever som har mycket problem och besvär och så som ni träffas mer med, som ni får mer kontakt med, eller hur skulle ni säga?
Det är väl de man får djupare relationer med, som, för vi finns i korridorerna och bygger trygghet för alla.
Mm.
Man spelar pingis, man tar en fika i korridorerna och skojar och busar och ja, man ser till att det är ordning och reda på ett lustfyllt sätt liksom. Men man får ju en närmare relation med dem som har ett behov av stöd.
Mm. Jag tänker, den här elevgruppen, det är ju ganska vanligt att det också har skurit sig lite med vuxenvärlden för de här eleverna. Mm. Hur kan ni vara liksom en brygga till... Mm. Till lärarna i skolan eller till andra vuxna i skolan, tänker jag. Förstår ni vad jag menar?
Absolut. Jag tänker ibland att man kan vara den här kudden som man kan luta sig mot och lägga sig mot och bolla med och så vidare. Men jag kan också vara den som kan hjälpa till in emot lärare, som du säger, eller rektorer och så vidare. Att vara lite balans för ungdomen. En liten extra hand att hålla i om vid behov, om man mår dåligt eller... är arg, eller man kan vara, det är så många känslor som här inne på vårat kontor bollas varje vecka. Mm. Man kan komma in hit bara för att sätta sig ner i en av våra stolar och sitta och slöa och scrolla på telefonen. Allt det till att sitta faktiskt och göra ett prov eller plugga, diskutera, fråga, bara vara, spela kort. Men så kan vi också ha de här viktiga diskussionerna om deras situation. Mm. Och då kan vi faktiskt vara med och vända på begrepp som de har i sig och skyller allt på alla andra. Mm. Det är alla andras fel. Och så kan vi vara lite kudden där vi kan försöka få dem till att förstå.
Du var lite inne på det, Örjan, där. Vi hade ju en fråga som var så här, vad skulle ni säga är de svåraste utmaningarna idag mot barn och ungdomars hälsa? Är det det du nämnde där som du skulle tänka då? Just där prestation och duga?
Ja, men det går så fort i och med sociala medier också. Att man... ja, men mycket liksom intriger och drama och dåligt mående dras med från fritiden och sociala medier in i skolan och konflikter tas med från just fritiden på grund av sociala medier. Så det är en utmaning och en stor nöt att knäcka.
Ja, för just det där det du säger att fritiden liksom dras mer in i även i skolan. Ja, det blir som att det hänger ihop när det gäller sociala medier och konflikter, ryktesspridning eller vad som helst. Va? Hur tänkte på det förut när ni pratade om ert arbete? Har ni också kontakt med vårdnadshavare eller är det mer sällan?
Jo, men när det blir liksom att man finns där tydligare så har vi ju en nära relation med många vårdnadshavare. Okay. För föräldrarna är ju superviktiga i det här. Så att det blir tydligt med att det görs en insats och att det inte blir flummigt helt enkelt.
Och hur tar eleverna, alltså ungdomarna det? Jag tänker att ibland, de ofta har kanske delat ganska mycket mer och så lita på er och så måste ni gå vidare med information.
Ja, men det är ju integritet och så jätteviktigt. Och ibland är det ju föräldrarna som har initierat oron och då är det ju liksom... ja, det har ju med respekt att göra gentemot ungdomen och liksom sådär att de förstår att ens föräldrar vill en väl och vi också... Sen ibland har det väl varit att man just utifrån att en ungdom har varit väldigt kanske utagerande eller att det har varit en stor oro kring utanförskap att man liksom har stöttat vårdnadshavarna i det och i början kanske man inte har varit jättetydlig med att man har haft dialog med föräldrarna. Det får man ju vara lite smidig. Mm. Det är ju för barnets bästa. Mm. Det är ju ungdomens bästa i fokus liksom.
Mm. Jag har ju funderat, alltså det gäller våra jobb också. Men jag tänker när man jobbar så nära ungdomar som ni gör... tänker jag i många fall i varje fall. Det är olika förstås. Alltså, du beskriver ju att ni är ute i korridorer också. Och lite mer allmänt så. Men finns det en risk att man kommer för nära? Eller att man blir liksom... dras in i... jag tänker på den här gränsdragningen mellan det professionella och liksom vänskaplig relation. Alltså i och med att det är ett relationellt yrke. Kan man bli för orolig? Alltså om man tänker runt sådana där tankar.
Jo, men de riskerna finns ju alltid. Absolut. Men man får vara professionell i det. Och jag tror vi har med oss det liksom att vi inte är nära i ålder. Mm. Så risken att vi ska bli kompis för liksom ungdomsutvecklare, så att säga, den är inte lika stor. Jag tror man får jobba mycket mer med det när man är yngre. För att du har en naturligare ingång till de yngre genom att du är... Yes. Ung själv liksom, om du är det. Mm. Och det är ju inte vi.
Inte så.
Vi kan vara gågubbar ändå. Ja,
men liksom... Bra med grått hår då.
Det blir en annan relation. Liksom. Mm.
Ja, men precis. Och sen just det professionaliteten. Att faktiskt få vara Magnus också. Inte bara ungdomsutvecklare. Jag är ju också en privatperson. Så att jag behöver ju också stänga ner. Mm. Jag stänger av min telefon, jag är de här, alltså typ så. Och på helger och så vidare så bor jag i kommunen och det är klart att man ser dem emellanåt. Det. Mm. Och det går inte helt stänga av. Det går inte. Nej. Man säger hej och man frågar hur de har det och hur det går. Och. Men de är också, många gånger tycker jag i alla fall, att de... Nej, men är det en helg, då jobbar inte Magnus liksom. Men jag kan ändå hälsa eller få en kram eller... Var det lite nu grann, är så. Ja, lite grann, men det, jag drar nog gränsen där själv också. Vi tar dig nästa vecka. Mm. Där kan jag säga till dem. Mm. Så att man får ha den här ömsesidigheten på något sätt.
Mm. Att man måste vara ganska bra på att sätta sina egna gränser.
Ja, precis. Jo, men det tycker jag är viktigt.
Vi pratar ju en hel del om när vi vuxna, eller ja, det är ju vuxna i skolan, vuxna vårdnadshavare eller de i skolan som är vuxna. När vi känner oro för barn och ungdomar så tänker jag så här, är den alltid befogad? Ibland brukar jag tänka på när vi var unga, nu är vi ju hyfsat samma generation här, då var det liksom, videovåld var farligt, det var en stor debatt. Hårdrock var farligt. Det var en jättestor debatt. Och idag skrattar vi åt det. Idag läggs det upp klipp på när Sivert Öholm står där. Och, men då var det liksom... Det var allvar. Från många håll i varje fall. Mm. Vad säger ni om det här? Har ni några tankar där omkring? Om man tänker, finns det någon... Det här med liksom... Och skärmtid är så farligt. Och,
ja, men jag tror det finns ju... Ja, men vissa grejer som man på något sätt, man måste ju anamma det men jobba med det för att hjälpa ungdomarna i det, som det här med sociala medier, att de behöver sätta gränser och ha hjälp och stöd i det. Jag vet, man ser egna barn hade burrat i telefonen hela natten för att man var rädd när man började på gymnasiet att inte vara med i vissa chattgrupper för att man... Det handlar så otroligt mycket om att passa in och, så här, och då får man ju finnas där som vuxen och förälder och som oss och hjälpa dem att sätta ramar och gränser i det. Mm. Sen finns det ju många spöken runt i våra skolor också och se till han håller på och den håller på. Mm. Och där måste vi landa och lugna oss och där försöker vi vara en faktor att man inte ringaktar, att man inte... se förbi det, men att ja, jag hör vad du säger och jag kommer liksom kolla upp och finnas bland de ungdomarna, men vi kan inte förutsätta att någon håller på med dumt bara för att den pratar med någon som kanske eventuellt har hängt med någon annan eller sådär. Det är en viktig roll vi har också och sen naturligtvis att ta det på allvar när man märker att oron är befogad.
Mm. Jag tänker också om hur man kan faktiskt anamma det de har och gör och använder sig av i musiken och sociala medier. Mm. Att finnas där och lotsa dem i det här med att vara källkritisk till exempel. Mm. Mm. Att inte tro på allt som står. Att man liksom försöker få de måste förstå konsekvenserna av om jag skriver detta så blir det en konsekvens. Alltså, vad är konsekvensen av det? Mm. Om jag skriver elakt om någon. Mm. Vad kan hända med den andra personen? Att de får den, att de kommer ett steg längre. Mm. Så att det tycker jag är en viktig del som skolan kanske kan ta mer också. Mm. Framförallt med källkritiken.
Mm. Ja, just det.
För de kan ju sprida rykten vidare som det kunde ha stoppats direkt. Liksom. Ja. Så att det finns ju saker vi kan hjälpa dem med i det. Istället för att bara tycka att det är dåligt som många gör, så kan vi istället använda oss av det och hjälpa dem och lotsa dem i det.
Närma oss dem. Ja.
Ja, genom samtal tänker du då? Eller
genom samtal, men också genom att och påvisa eller upplysa. Mm. Alltså, dels genom att faktiskt göra det medvetet för dem, vad det är de gör. Det är många som bara scrollar sig framåt. Och det bara fylls. Mm. Och de stannar inte upp och tänker på vad är det jag gör, hur gör jag, vad står det egentligen, vad säger de? Mm. Så att man istället kan stanna upp och titta lite mer på vad innehållet är. Mm. Och det kan man ju hjälpa dem med, tänker jag.
Hur var er egen skolgång? Helt annan fråga.
Det var en bra skolgång. Det tycker jag. Växte upp i Borås och jag gick på Erikslundsskolan och det fanns mobbing, det fanns strulpellar, det fanns problem, det fanns mycket trevliga lärare, det fanns mycket goda kompisar. Det var mycket musik, men det var också en del utanförskap, så att det är en liten tillspetsning av hur det ser ut, eller idag ser det tillspetsat av hur det såg ut för. Det fanns, men inte alls lika mycket på något sätt. Det var inte lika hårt, inte lika kargt, tycker jag.
Nej, jag var väl inte särskilt högmotiverad, men man gick till skolan och gjorde det man skulle och men det är mycket av det som man också har haft med sig och tar med sig in i jobbet. Jag har en tvillingbror och vi flyttade emellan ett par orter under min uppväxt. Och bara det här att alltid ha någon med sig, alltså en polare. Och det vill man ju peppa liksom ens ungdomar till att ja, men empati, ta hand om varandra. Och för jag och brorsan, vi hade ju alltid varandra. Så var det någon som var på den ena, ja, då fick han två emot sig verbalt liksom. Och ja, men sen vad gäller ens gymnasieval, jag gick industri. Efter 2 veckor visste jag att det här kommer jag aldrig jobba med, men jag gick färdigt. Och sen så jobbade jag på sylt- och saftfabriken i något halvår i Gumla, och sen så fattade jag att ja, men det är ju liksom barn och fritid jag ska gå, så gick jag om det på vuxenutbildningen. Så att det är en resa, och det kan man ju liksom hjälpa ungdomarna i med. Och nu har det här med studie- och yrkesverksledning ändrats extremt mot hur det var då. Då var det, där finns det jobb. Ja, men bra, mina polare ska gå där också, skitbra. Och så missar man vad man egentligen helst ville.
Nej, precis.
Men ni som har jobbat både länge, alltså mycket och nära ungdomar, när man har jobbat länge någonstans brukar man få en liksom feeling för om man ska koka ihop liksom någon slags grundrecept sådär. Vad skulle ni säga, vad är de viktigaste faktorerna för att en ungdom ska må bra och klara skolan idag? Om man ska försöka få något...
En sak som jag direkt, det är ju bemötande. Att finnas där för dem. Lyssna på dem, ifrågasätta dem, men att alltid finnas där för dem, att ställa upp och att ställa upp genom att ställa frågor, finnas där fysiskt, vara närvarande.
Du tänker på föräldrar?
Föräldrar, men också pedagoger.
I skolan, tänker du?
Ja, men precis, i skolan, att få att det är lika viktigt att bygga en relation med sina ungdomar än att stå längst fram vid en tavla och undervisa. Utan det gäller ju att bygga den här relationen för att få våra ungdomar till att komma in i skolan och faktiskt lära sig att gå i skolan och att skolan är viktigt. På ett sätt som gör att de blir motiverade, inte blir tvingade till att, utan försöka hitta den här motivationen till att gå i skolan. Och bemöta dem på ett sätt som gör att De tror på att jag har möjligheten. Att man inte blir dömd liksom.
Att vi som jobbar inom skolan kompletterar varandra, lärare och rektorer och liksom hela elevhälsan, så det tror jag är jätteviktigt. Vi är ju inte krav, alltså det tror jag gör det lite lättare för oss, för de känner att vi inte har så mycket krav på dem. Samtidigt så är vårat mål att de ska få en god framtid och lyckas med studierna, samma som lärarnas och rektorernas. Men den här samverkan, att man jobbar många och tar olika roller. Alla gör inte samma, men vi jobbar ihop kring ungdomarna. Det tror jag är jätteviktigt.
Mm.
Och då, man får aldrig liksom som ungdom känna att det är ingen idé. Nej. Det ska vi motverka så precis. Mycket vi kan. Liksom. Jo, det är det. Men det är ju den värsta känslan man kan få. Mm. Och om man känner då att man inte lyckas eller att man blir dömd på förhand, då kommer den här känslan smyga. Jag har ingen idé, för de tror inte på mig ändå. Mm. Och där vill vi vara en faktor. Men där tänker jag att vi allihopa inom skolans värld, ja, det är en viktig bit att jobba med för alla.
Mm. Det är alltid det. Det går alltid att förändra.
Det är alltid det. Det är aldrig kört. Nej. Det finns otroligt många sådana exempel som jag har sett genom de här åren.
Mm.
Där men ungdomar har känt sig stämplade och sen så hittar man kraft och motivation och så löser man det. Så man kommer in på ett gymnasieprogram och någonstans har hittat det i sig själv att skala bort negativa grejer och att det är det faktiskt.
Det var väl de frågor vi hade.
Jag tror det. Ja.
Och nu ska du iväg på Sweden Rock.
Ja,
det ska bli fantastiskt. Ja. Första gången sa du?
Första gången.
Ja. Vad är det för band som är?
Deep Purple, Iron Maiden.
Oj.
Ja. Och The Flappard, Motley Crue. Men mitt favoritband av alla, det är väl Clutch egentligen som
just det.
Jag och Magnus har sett 5 gånger tror jag.
Ja.
Ja.
Innan.
Ja. Men där borta blir det mest tror jag, gamla gubbar, va? Det är inte så mycket ungdomar.
Ja, det ska bli spännande. Jag vet inte. Nej. Jag har aldrig varit där. Jag har hört att det har börjat komma lite yngre dit med. Men vi får se.
Ja. Härligt.
Jag och brorsan i husbil, det ska bli fantastiskt.
Ja, det låter ju underbart.
Ja, men vi får tacka er för att ni kom hit. Och Carolina, vi kommer snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt.
Visst.
Får vi se vad det blir då.
Se vad det blir för profession den gången.
Ja. Tack.
Det är bra.
Stort tack.
Hej.
Hej.